Hej och välkomna till avsnitt 1233 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0. Här följer ett samtal med min kollega Björn Nordström om en dokumentär som vi alldeles nyss har sett, The Plot Against the President, om hur demokraterna gjorde allt för att klistra Ryssland på Donald Trump 2016. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska prata om en dokumentär som jag har sett båda två, och den heter The Plot Against the President, och den bygger på en bok av författaren Lee Smith som heter, ja, The Plot Against the President, The True Story of How Congressman Devin Nunes Uncovered the Biggest Political Scandal in US History. Och den här boken kom ut i oktober nu 2020 då, och jag har inte läst boken, men jag har som sagt sett dokumentären, och du också. Och det här är en väldigt intressant dokumentär som handlar egentligen om hela den här Rysslandsskandalen, där demokraterna då anklagade Donald Trump, president Trump, men även Trump-teamet innan han valde 2016 för att ha haft ett olagligt samröre med Ryssland. Du kan ta över och berätta, och sen så kan vi fylla i detaljer åt varandra.
Ja, visst, jag tänkte bara nämna att den finns att titta på YouTube. Som man YouTubar upp The Plot Against the President, så finns den en fantastisk tidslinje med intervjuer med, vad ska man säga, de stora spelarna, som visar framförallt, för att dra med stora penseldrag, som visar hur extremt korrupt det demokratiska partiet är, hur extremt korrupt media är. Och det börjar, och jag minns redan för början, då var det en kongressman från Kalifornien som är republikan, som heter David Nunes. Han började snacka om det här redan 2017, väldigt tidigt. Och då var det ju många då inom media som omedelbart sa att det är en galning, och han försökte idiotförklara dem och så vidare. Och han fortsatte ju trumma på med det här. Och när jag började gräva, jag grävde väldigt tidigt där, för jag blev intresserad. Jag tyckte att det här, David Nunes är, vad ska man säga, han är känd för att ha integritet, och att när han snackar så lyssnar man. Han är liksom inte bara en skitpratare, utan det fanns, jag började inse att det ligger kanske någonting i det här. Sen började man ju lyssna på honom och gräva i lite grann, så insåg man att det som sker, det mediebilden där de målar upp om, vad ska man säga, att Ryssland, att Trump kollud med Ryssland och samarbetar med Ryssland och så vidare, va? Att den bilden stämmer inte. Och i alla fall den här dokumentären då, som bygger på den där boken du nämnde, går igenom, vad ska man säga, en slags tidslinje, och intervjuar då många av de som var väldigt, väldigt insatta i de här fallen. Och framförallt då var det en medarbetare, David Nunes, som gjorde mycket av den här forskningen. Vad ska man säga, som var en bakomliggande kraft bakom, vad ska man säga, forska fram all information och gräva fram informationen. Nu minns jag inte vad han hette, den här med indisk bakgrund i alla fall. Otroligt skarp kille i alla fall, som grävde fram oerhört mycket information och verkligen började liksom dra bort täcket från demokraterna och media, och verkligen visa att det här som media målar upp då, att Trump var inblandat i korruption med Ryssland, att det är något helt annat som egentligen är verkligheten.
Verkligen. Och jag tänkte vi kan backa lite mer också faktiskt, för att berätta för de som lyssnar vad det här handlar om lite mer konkret. Alltså, när Donald Trump kandiderade, han lanserade kampanjen 2015 då, och på allvar då 2016, då börjades det spekulera om ifall Trump hade några kopplingar till Ryssland. Och det här drevs upp, hypades upp av demokraterna och av DNC, The Democratic National Committee, och av Hillary Clinton då, som blev demokraternas kandidat. Och de beställde egentligen, bara för en lång historia väldigt kort, ett memo, The Steele Dossier, av en före detta underrättelseagent som gjorde liksom privat arbete för pengar. Och The Steele Dossier, där skulle man gräva fram då skit om Donald Trump egentligen, ett beställningsjobb av Hillary Clinton. Och den här dossieren gjorde massa olika lösa kopplingar till att Trump hade kontakt med Ryssland och Putin. Och då ska vi komma ihåg att Obama-administrationen har haft ett väldigt tudelat förhållande till Ryssland och Putin. När Obama tillträdde 2009, då var relationen med Ryssland och med USA inte jättebra på grund av att Ryssland hade gått in i Georgien, och det hade USA motsatt sig. Så att det hade blivit ganska spänt mellan Putin och George W. Bush under det sista året. Och när Obama tillträdde så ville ju han skapa fred i hela världen, så han sa att det här är Bush-administrationens fel. Vi, Obama-administrationen, ska göra en reset med Russia, sa han. Och det finns ett känt YouTube-klipp när Hillary Clinton står tillsammans med Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov och trycker på en knapp. Alltså det är liksom en plastgrej som Hillary Clinton har tagit med sig, och så står det reset, och så trycker hon på den för att visa att nu ska vi göra en reset. Alltså det är jättefånigt. En utrikesminister som tar med sig en låtsasknapp till en annan och säger att nu ska vi göra en reset med ditt land liksom. Jättefånigt. Men det var det, så Obama-administrationen tänkte då, att det är liksom, det är Bush fel att relationen mellan USA och Ryssland inte är bra, och vi ska göra en reset. Och för att göra det så liksom tillgodosåg man Putin. Man liksom avskaffade en del avtal som Bush hade gjort med Polen och med Tjeckien om ett missilförsvar i Östeuropa, därför att Putin ville inte det. Och man tillgodosåg Putin jättemycket. Sen ändrades det här 2013, för då hade Edward Snowden kommit fram och avslöjat NSA's, liksom, ja, vad de hade gjort, deras spionering då över hela världen, och han hade avslöjat det programmet. Obama-administrationen blev jättearga, och Edward Snowden flydde till Ryssland, och Ryssland vägrade att lämna ut Edward Snowden till USA, och det gjorde Obama-administrationen att man tvärvände mot Ryssland på ett helt annat sätt än tidigare. Bara ett år tidigare, 2012, för den här långa historien lite kort, så hade det varit presidentval där Mitt Romney, republikanernas presidentkandidat, hade sagt att Ryssland är våra stora geopolitiska fiende. Och Obama-administrationen, eller rättare sagt Obama själv i debatten med Mitt Romney, han hade sagt, vad snackar de om liksom? Det här är inte 80-talet, det är inte ett kallt krig liksom. Men när Ryssland beskyddade Edward Snowden så tvärvände man mot Ryssland och liksom höll den här linjen att Ryssland är den stora fienden. Så att det här var någonting som man måste tänka, att det här var något man hade i bakgrunden, att Ryssland är hemska, för titta vad de har gjort mot oss, mot Obama-administrationen. Och där försökte man sedan då klistra på Donald Trump genom den här stildossieren som sedan då kom fram under kampanjen, så var ett beställningsjobb från den demokratiska nationalkommittén. Och den här stildossieren som knöt liksom Trump till det ena och det andra med Ryssland, den användes sedan av FBI under FBI-chef James Comey för att få rätt av The FISA Court, alltså den domstol som ger rätt att spionera på även på amerikanska medborgare, om det finns liksom om man bedömer att det finns risk för spionverksamhet eller liknande. Så att FISA Court gav FBI rätt under James Comey, chef James Comey, att spionera på Trumps anställda. Och det här var i december 2016, alltså innan Trump hade tillträtt som president, och då avlyssnade man telefonsamtal bland annat av Michael Flynn, generalen då som Trump hade utsett till sin nationella säkerhetsrådgivare. Och Michael Flynn pratade med en del, alltså utländska aktörer, och han pratade om formella saker som liksom även andra i hans situation har pratat om. Men FBI avlyssnade, och sen gjorde man en setup mot honom, och där började egentligen allt som sen ledde till att han fick sparken och till att det vart stora utredningar, och det här med Ryssland verkligen blåstes upp, kan man säga då, bara för en kort bakgrund.
Ja, och jag tänkte också nämna att anledningen, det här FISA Court då, det är en hemlig domstol som agerar på ett helt annat sätt än normala domstolar. Och den här Steele dossier användes ju då som bevis, citattecken bevis, och Steele dossier tog mycket information från den så kallade för Fusion GPS. Och Fusion GPS är ett bakomliggande företag, ett privat företag då, som i princip hittar på information och liksom delar ut till media, sprider information till media och till den här Christopher Steele då, och till den här Steele dossier som då användes så att för att lura den här domstolen att godkänna att man ska kunna få avlyssna då diverse Trump-teams, folk i Trumps lag, i Trumps kring Trump. Och efter det som skedde då, så har ju domstolen själv och FISA Court gått ut och varit rosenrasande på James Comey och på den här processen och sa att vi har blivit grundlurade, va. Så att domstolen själv, som normalt arbetar väldigt mycket i hemlighetsmakeri och helt enkelt bakom lyckta dörrar, gick ut och öppet kritiserade hela den här processen. För de kändes ju lurade naturligtvis, för de blev ju lurade. Mm. Och det är också ett stort problem då att det var ett privat företag som naturligtvis då, det här Fusion GPS, som fick betalt naturligtvis av Hillary Clinton och Demokraterna med. Att skapa information, artificiell information, och sen släppte de, så att de hittade på information, släppte det och läckte det till media för att sen kunna använda medierapporterna som baserades på den där påhittade informationen som bevis i Steele dossier som sen lämnades in till FISA Court. Så om ni tittar på kedjan här, så är det en grupp människor som hittar på informationen, läcker den till media på olika sätt. Sen blir det medierapporter i CNN och MSNBC, vänsterliberal media. det sen användes av Christopher Steele som bevis för mot Donald Trump och de som omringade då Donald Trump då. Och det använder man det för att sen lura domstolen, den här hemliga domstolen.
Bevisar James Comey. Bevisar James Comey, du sa Christopher Steele, men James Comey använder det som bevis.
Ja, förlåt. Precis, James Comey, förlåt. Mm. Ja, för att då lura domstolen. Så allt vad, när man följer den här kedjan så är det bara massa påhittad information. Att folk inte hamnar i fängelse för det där än, det är ofattbart.
Mm, verkligen. Och vi ska fortsätta, jag ska ge lite mer bakgrund också, för det här är så intressant innan vi kommer in med på dokumentären då. För vad som hände då, det var att man alltså avlyssnade Michael Flynn, då i synnerhet även andra, men vi kan hålla oss till honom nu för det är han som är ganska viktig då. Och FBI åkte iväg till hans kontor som var i, ja, någonstans på liksom Vita husets område då, och ville samtala med honom i all vänskaplighet, Andrew McCabe och en annan FBI. Och Michael Flynn tog emot dem vänskapligt och tänkte att ja visst, jag kan väl svara på några frågor. Och normalt ska man aldrig göra det, utan när FBI ska förhöra en så ska man, speciellt om man jobbar i Vita huset, man ska rådfråga presidentens stabschef och det är massa så här procedurer. Men Trump-teamet var ganska nytt, så man visste inte det här. Så att, vad heter det? Michael Flynn pratade då med de här FBI-agenterna och tyckte att ja, vi kan väl ha ett samtal och inte så märkvärdigt. Och de frågade vilka har du samtalat med, alltså väldigt enkla saker. Och ja, inget märkvärdigt samtal. Sen så gick de därifrån, de här FBI-agenterna, och några andra där fick nys om att oj då, Michael Flynn pratar med FBI-agenter, det här är inte bra. Och det som hände sen helt enkelt, det var att man läckte en slags transcript av det som Michael Flynn ska ha sagt i de här telefonsamtalen som avlyssnades. Och man vände emot Michael Flynn och man sa att du har ljugit inför FBI om viktiga saker. Och det hade Michael Flynn inte gjort. Men det var det att han visste inte att du ska inte småprata med FBI-agenter, utan du ska betrakta allt som ett förhör ungefär. Och sen anklagade man Michael Flynn för att ha ljugit inför FBI. Inte för att ha gjort något fel olagligt, det var ju det man ville utreda, för där hittade man inga fel. Alltså Michael Flynn hade pratat, liksom bara pratat i allmänhet, precis som man gör när man är en tillträdande administration. Jag är 100% säker på att Bidens anställda kommer göra likadant nu den närmaste månaden. Och det var det, ja, som
absolut.
Michael Flynn, ja, exakt. Jag vill skjuta in något om du vill här.
Jag tänkte säga att Barack Obama gjorde precis samma sak innan han tillträdde till makten med George W. Bush. Mm. Att redan då, ett par månader innan, så började Obama och hans anställda att börja snacka med. Liksom, det här är standard operation helt enkelt.
Exakt. Så att det Michael Flynn sen fälldes för, det var ju inte att han hade gjort något olagligt spionverksamhet liksom mot något utland liksom, utan det var att han hade ljugit för FBI. Och James Comey då, FBI-chefen, det här är en taktik som han använt tidigare. Han använde den till exempel när man satte dit vicepresident Dick Cheney's anställde Scooter Libby. Det här var på tidigt 2000-tal som jag hängde med i jättenoga. Och det var en specialåklagare som hette Hugh Fitzgerald som gick jättehårt åt mot Karl Rove och även mot Scooter Libby för att man då ansåg att de hade avslöjat namnet på en CIA-agent, Valerie Plame. Det här är en jättekänd historia från alla som hängde med under Bush-tiden. Och det var bara påhitt och trams från början till slut, och de här var helt oskyldiga. De hade inte röjt hennes identitet, men under flera år så harvade man på, och då var Scooter Libby fälld, inte för att han hade avslöjat liksom den här kvinnans identitet som det handlade om i grunden, utan för att han hade så kallat ljugit inför FBI, alltså sagt någonting som var fel, men som inte alls hade med liksom saken att göra egentligen. Så att det här är en taktik som James Comey använt tidigare, och nu använde han den igen mot Michael Flynn.
Och jag vill skjuta in ett par saker här som är värt att nämna. Nummer ett, det var ju att James Comey öppet skröt om att han lurade Donald Trumps administration. Han pratade väldigt öppet om att vi drog nytta av att Trump var ny på posten och hade liksom inte riktigt, vad ska man säga, häng på, vad ska man säga, de här formella protokollen som man har, som man ska egentligen följa. Mm. Så att vi följde inte protokollen, utan vi fintade oss in för att kunna snacka med Michael Flynn, och vi struntade i advokater, vi struntade i alltihopa, vi struntade i alla protokoller och alla regler, därför att vi visste att vi hade en kort tidsperiod innan Trump-administrationen börja följa, liksom förstod själva vilka protokoll som de skulle göra. Va? Så att det är väldigt korrupt sätt att arbeta på, att de drog nytta av den här transfer of power i princip, den här korta perioden då innan man, vad ska man säga, har häng på vad som pågår. Och den andra saken också att nämna är att mycket information läcktes till media under den här tiden. Och det, som det sker då, mycket av den information de har här i representanthuset, så var det så här intelligence committee, vad heter det? Intelligence committee.
Ja,
precis. Mm. där David Nunes då var, jag tror han var committed chair, det var ju då när republikanerna var i majoritet. Och det som all information som tog upp i den kommittén var classified. Med andra ord, den fick inte släppas till pressen. Punkt slut. Så var det bara. Men demokraterna läckte en massa information till pressen. Och det finns en lag som säger att om ni släpper information till pressen, ni går ut och pratar med pressen efter de här intelligence committee meetings, då bryter ni mot lagen om ni talar om sanningen. Så demokraterna kunde inte gå ut till pressen att berätta sanningen, för då bryter de mot lagen, därför att det var klassificerad information. Demokraterna istället gick ut efter de här mötena, vilket var oerhört oetiskt. Och de talade inte om exakt vad som pågick i de här mötena, men de hittade på information. De läckte inte korrekt information. Däremot så ljög de för pressen vad som skedde. Därför att de ville inte att den verkliga information, de ville att någonting skulle komma ut. Men de ville inte att verkligheten skulle komma ut, för verkligheten och den verkliga bilden av det hela passade inte i narrativet som demokraterna ville framföra. Så demokraterna gick ut och läckte, dels bakom lyckta dörrar men också öppet. Och så ljög för pressen, så att pressen skulle då pumpa ett narrativ i media för att sprida till USA som inte stämde alls, som inte stämde med verkligheten. Och det var det som gjorde att pressen, att den här bilden som egentligen var byggde på, som var helt falsk helt enkelt, att den fort upprätthölls månad efter månad, därför att demokraterna helt enkelt ljög för pressen. Och pressen naturligtvis, pressen borde ha sagt, eftersom ni pratar med oss, vi vet att ni kommer att hamna i fängelse om ni säger sanningen, eftersom ni då försöker sprida information från de här mötena och det är klassificerad information, det får ni inte sprida helt enkelt. Men eftersom ni ändå kommer ut och pratar med oss, så vet vi att antingen så talar ni sanning och då kommer ni att hamna i fängelse för att ni helt enkelt öppet sprider det som sker i mötena. Men ni kommer ljuger ni för oss istället, därför att ni kan inte tala om sanningen, därför att det är olagligt. Däremot ljuger ni förmodligen för oss. Så att pressen i sig ställde inte de kritiska frågorna, eller funderar inte liksom två varv till och tänker att okej, demokraterna som går ut nu, Jerry Nadler i spetsen till exempel, Adam Schiff då, det de säger kan inte stämma, därför att då måste de helt enkelt hamna i fängelse, utan då måste de ljuga för oss. Så pressen på något sätt var inte kritiska överhuvudtaget till processen som demokratiska partiet höll på med i kongressen kring det här.
Exakt, jag håller helt med. Innan, vi kan hoppa tillbaka lite grann också, för det var som, jag vill ändå dra liksom lite fler detaljer, för att man kan fråga sig varför spionerade FBI och James Comey på Michael Flynn? Varför gjorde man det här? Det finns ju ingen logik i det. Och svaret på det är helt enkelt att Obama-administrationen hade en stark aversion mot Michael Flynn i synnerhet, och den här dokumentären berättar att när Donald Trump träffade Obama efter att Donald Trump hade vunnit 2016, så sa Obama att ja, det är viktigt att anställa vilka du vill, men inte Michael Flynn. Och då kan man fråga sig, vad hade Obama emot Michael Flynn så mycket? Jo, men det var så här att Michael Flynn är ju en av USAs främsta generaler. Han var en av de som ledde både krigen i Afghanistan och i Irak, och i kampen mot terrorismen. Han har gått i frontlinjen där, Michael Flynn, tillsammans med General McChrystal, som är en av mina favoritgeneraler och en av gamla kollegor som också fick sparken av Obama, ska sägas. Men Michael Flynn i alla fall varit väldigt kritisk när Obama tillträdde, därför att Michael Flynn ansåg att Obama-administrationen är alldeles för mjuka mot terrorism. När man lämnar Irak så kommer det innebära att jihadisterna kommer att göra comeback. Det gjorde de, ISIS uppstod. Och han ansåg att Obama-administrationen var alldeles för mjuk mot Iran. Och vi ska komma ihåg att Obamas stora mål med sin Mellanöstern-politik, det var ju att på något sätt vara inställsam mot Iran för att få till sin deal med Iran då. Det här Iranavtalet nu som Trump har rivit upp. Och Michael Flynn var jättekritisk till det. Och han ombads vittna i senaten om situationen i Mellanöstern, och då sa han de här sakerna som gick helt på tvärs med Obama-administrationen. Och sen dess så ville Obama-administrationen att Michael Flynn skulle få sparken, och han tvingades till att gå i tidig förtidspension helt enkelt också. Så att man ogillade verkligen Michael Flynn. Och sen när Donald Trump började kampanjen 2015, som vart Michael Flynn en stor fan av Donald Trump, och Obama-administrationen tyckte inte alls om att Michael Flynn skulle kunna få göra comeback. Så att det är en av orsakerna till att man verkligen riktade in sig på Michael Flynn. Man ville stoppa honom från att liksom få någon slags regeringsposition. Inte att han var någon Rysslands agent på riktigt, absolut inte, utan han är ju en krigshjälte, Michael Flynn, en patriot in i fingerspetsarna liksom. Så att det är viktigt att få det sagt också, den bakgrunden. Och jag kan också säga att det hölls ett möte i januari 2017, bara några dagar innan Donald Trump tillträdde, när president Obama, Joe Biden, Susan Rice och en del andra, även James Comey var där, och då pratade man specifikt om hur man skulle sätta dit, så att säga då, Michael Flynn. Så att Obama-administrationen har haft Michael Flynn i kikarskiktet under lång tid.
Ja, det var Obama hade berättade också för Donald Trump när de träffades att det finns två personer som Trump måste akta sig för. En är Michael Flynn, den andra är Vladimir Putin. Så det blir ganska roligt, va? Men det här, du nämnde Susan Rice, och det som är lite skrämmande just nu, det är också det att Joe Biden funderar ju på att ta in Susan Rice i sin regering på ett eller annat sätt. Och då kommer vi sannolikt att hamna där igen, att hon kommer att driva på den här hetskampanjen mot, om inte Michael Flynn, men mot några andra som har jobbat med Trump under de senaste åren.
Ja, får jag en sak till också innan vi kommer in på dokumentären på djupet också. Det är att det som det hände sen, när alltså där hände ju helt enkelt, men sen så tog Donald Trump över, och då började man uppdaga, alltså när Trump hade tillträtt då i januari 2017, vad Obama-administrationen hade försökt göra. Det här med Michael Flynn kom nästan som en chock, så han tvingades ju avgå som nationell säkerhetsrådgivare, och sen inleddes det ett åtal mot honom, vilket Donald Trump tyckte var väldigt synd, men det var det som skedde i alla fall. Men tidsnog så började republikanerna och Trump-administrationen att uppdaga att demokraterna har faktiskt försökt att underminera hela mitt presidentskap med Michael Flynn och med andra saker. Och då kom den här kongressmannen som du nämnde tidigare, Devin Nunes från Kalifornien. Han ledde ju underrättelsekommittén då, The Judiciary Committee, tror jag, eller The House Intelligence Committee, såklart, i representanthuset. Så han började utreda vad Obama-administrationen har gjort, och en stor del av dokumentären handlar ju om det. Och det kan du kan berätta lite om det kanske då.
Ja, det David Nunes gjorde, jag nämnde det förut, jag minns inte hans namn, men det visar ju dokumentären då. Han anställde snabbt en kille från New York, tror jag det var, med indiskt ursprung, en väldigt skarp kille som gjorde, vad ska man säga, grovarbetet med utredningen och började gräva fram både hit och dit. Och han började hitta, framförallt, de pratar väldigt mycket om följ pengarna, titta vart, och det är så är det med allting, va? Följ pengarna, där vi vet att där pengar, och pengar har alltid ett spår, man kan alltid spåra pengar, för att pengar måste ju transfereras på ett eller annat sätt mellan olika personer, och folk gillar att dokumentera hur transfereringar av pengar sker, va? Så att de lyckades ju då samtala med banker och så vidare, va? Så de hittade att Hillary Clinton och Demokratiska partiet låg bakom finansieringen av såna här saker som Steele dossier till exempel, va? Det var då de började gräva upp så, därför att det fanns helt enkelt bank records som gjorde det. Så det här är en dokumentär som absolut folk borde titta på, som heter The Plot Against the President, och kan hittas på YouTube väldigt snabbt. Jag undrar hur den kom upp på YouTube för bara några dagar sedan. Och jag undrar hur länge den kommer att ligga ute där innan den försvinner, innan YouTube tar ner den. Men så skynda er att titta på den. Det är en fantastisk dokumentär.
Ja, men några saker till också. För vad David Nunes gjorde då, det var att han släppte en rapport som verkligen avslöjade hur mycket Obama-administrationen hade varit inblandat i att göra den här setupen mot Michael Flynn och mot Trump-administrationen. Och när han gjorde det, då tänkte han att nu kommer det här att uppdagas och allt kommer att bli bra. Michael Flynn kommer att bli rentvådd. Men då kom Adam Schiff in, och han är en demokrat som är högt rankad och som tog över, jag tror att det var, ja, ganska sent. Men likväl, han kom in och började liksom gå emot Devin Nunes, och det vart en svartmålningskampanj mot Devin Nunes, och det var helt nytt för mig när jag såg den här dokumentären, där demokraterna avfärdade honom som någon rysk agent, och det sattes upp reklam i hans hemdelstat, han bor ändå i Kalifornien som är väldigt liberalt, om att han skulle vara någon liksom rysk agent han också, för att han gick emot då, liksom, utredningen av Michael Flynn. Så att en riktig hatkampanj mot honom.
Ja, det var inte bara David Nunes själv. De började gå efter hans fru med. Så de började försöka gräva fram information om frun för att kunna använda information om henne mot David Nunes. Och det är så precis som det här som totalitära stater håller på med, va? Och Adam Schiff, precis som han höll på med det här impeachment då för Trump nyligen, han satt ju då i media, Adam Schiff, dag ut och dag in och ljög och ljög och ljög. Han pratade väldigt mycket om, och det här får man ju då se med Adam Schiff själv, det kommer ut och truten på honom själv under i dokumentären. Men han sitter och säger att vi har hittat massa bevis och vi har bevis och så vidare, va? Men så får han ju då frågorna, till exempel, jag minns det här så väl när det skedde, va? Vad är bevisen? Men han vägrar att svara på det. Vi kommer att visa dem senare, vi har bevis och vi har bevis, och Och det finns en intressant klipp, och det visas faktiskt i dokumentären med, när han pratar med Tucker Carlson, som bokstavligen sa, vad är bevisen? Och Adam Schiff börjar ju slingra. Så Tucker Carlson säger rakt ut att du nämner inga bevis därför att det finns inga bevis. Så Tucker Carlson avfärdar honom som en idiot. Man, vi vet båda att du sitter här och ljuger. Men ändå så fortsätter du med det här, va? Och det här var en charad som är, det är bortom någonting man någonsin har sett, va? Och att demokratiska parti, att det här får ske. Nummer ett, att ett parti får hålla på så här. Och nummer två, ännu värre, är att media då, CNN, vänsterliberal media, Washington Post, New York Times, CNN, MSNBC och så vidare, va? Att de tillåter det här. Istället för att man tycker att media till slut måste ju börja granska och säga att David Nunes kanske har en poäng i det här. Vi måste börja granska, vi har en nyfikenhet i, det finns någonting här som inte riktigt stämmer, vi måste bara gräva i det. Det gör ju inte vänsterliberal media nu, tvärtom. De bara tutar ut. Det Adam Schiff sa, det tar de som en sanning och bara och pumpar ut det. Utan att överhuvudtaget titta på, Adam Schiff kanske ljuger. Det är den sidan vi måste titta på och granska på närmare och börja skriva om istället.
Ja, och det intressanta är, varför vi vet att det är så som David Nunes lyfter fram, det är ju att när han gjorde sin utredning så intervjuade han då, alltså via sin senatskommitté där du måste tala sanning för att det är åtalbart att ljuga, så ja, intervjuade han ju jättemånga inom Obama-administrationen, han intervjuade FBI-agenter, alltså hur många som helst, det här är offentligt nu så jag har läst det här för några månader sedan. Och då frågar han, vilka bevis har ni för att det fanns samröre mellan Trump och Ryssland? Så konkreta bevis, har ni några sådana? Och alla sa nej, alla sa nej, det finns inga sådana konkreta bevis, när de förhördes under ed liksom i ett, ja, ett då hemligt liksom kongressförhör då. Alla sa nej, det finns inga sådana bevis. Så gick de ut i media och sa att det finns jättemycket saker som talar för att det är en collusion mellan Trump och Russia, det du var inne nu på när Tucker Carlson frågade Adam Schiff, vad har du för bevis? Och, men jag kan inte gå in på detaljerna, sa de. Så jag menar, de sa en sak i media, sen när det var inför ed så sa de en helt annan sak. Så att jag menar, det var ett totalt sätt för demokraterna, och även hela den här Mueller-utredningen som drog ut år för att liksom försöka konstatera vilket samröre Trump hade med Ryssland. Hela den hade varit helt onödig om man hade trott på det David Nunes lyfte fram i sin rapport. Men hela den här Mueller-utredningen tillkom ju egentligen enbart för att demokraterna försökte undergräva David Nunes egen utredning. Annars hade ju inte den här Mueller-rapporten ens behövts. Så att det är rätt intressant. Och som sagt, alltså det vi var inne på, media drev ju helt, de gick helt på demokraternas linje, all mainstream media egentligen. De enda som gick emot på riktigt, det var Fox News, så att det är ju rätt intressant då.
Ja, och vi ser precis hur svensk media är lika korrupt som medfänsterliberal media i USA. Man läser ju nu i svensk media att man anklagar Trump som går igenom domstolssystemet för att försöka ändra på valresultatet, vilket är helt lagligt att göra. Men i alla fall, de anklagar ju då Donald Trump i svensk media nu att försöka göra en slags statskupp, helt enkelt. Vilket inte alls stämmer. Han får göra det, man får agera inom rättsstaten för att försöka vända och vrida på det här valresultatet. Men en statskupp är det ju inte. Den verkliga statskuppen som faktiskt höll på att ske 2017 då, efter valet, och Trump vann 4 år sedan, det var ju precis det vi just har pratat om. Och svensk media har ju överhuvudtaget inte rapporterat om att det, om något, är en verklig statskupp. Enda skillnaden på en statskupp, det var ju det att det skedde inte med våld. Men att alla, de använde sig av underrättelsetjänsterna för att försöka hjälpa till att göra den här statskuppen. Och det är ju precis där de här totalitära staten, det sker med statskupper i bananrepubliken. Man går via militären och underrättelsetjänsterna för att göra en statskupp. Det är ju så det fungerar, va? Man gjorde precis samma sak här. Det enda man inte hade tillgång till var militären. Men annars var det ju samma sak. Och svensk media har överhuvudtaget inte granskat den sidan som faktiskt visade sig vara den enda rätta sidan. Den som hade sanningen och verkligheten på sin sida. Det har man totalt glöm eller mörklagt i Sverige, och det är fruktansvärt, alltså vilket uselt av svensk media.
Ja, jag håller helt med. Sen så, alltså en orsak till det, varför jag tror man vågade göra så här, det var att man var så helt övertygad om att Hillary Clinton skulle vinna, för hade hon vunnit då hade det inte spelat någon roll, ingen hade granskat de här människorna.
Precis.
Så att det var också en orsak till det, jag tror att man vågade liksom, man tänkte att vi äger institutionerna och därför kan vi göra så här, så därför vågade man göra som man gör. Sen anser inte jag, som vi bara ska ta en kort passus till Donald Trump, jag tycker inte Trump gör rätt nu, men det är en helt annan diskussion. Men det här, en sak som
det är en sak är att göra rätt eller fel, men en annan sak, det är ju inte en statskupp.
Nej, 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 det är inte. Det är, men det är verkligen inte helt sant, helt sant. Men i alla fall då, alltså det här, ja, det är ändå intressant att det här gjordes och att det här belyst så illa där, för att Obama-administrationen visade verkligen, alltså man har ju pratat om, eller jag har också skrivit en artikel om det som heter Obamagate, alltså när man då menar att det här var verkligen Obamas version av Watergate, och jag anser att det är det. Jag tycker inte att liksom, jag kan ändå Watergate vad som hände där. Jag tycker inte att det Obama-administrationen har gjort mot Michael Flynn är mindre än Watergate under Richard Nixon. Alltså det är samma sak. Alltså man har använt sina statsmakt för att undergräva ett val.
Och det som är värt att nämna är att svensk media, men även amerikansk media, Obama framstår ju då, ju mer man granskar Obama och ju mer man granskar James Comey, både James Comey på ytan och Obama på ytan framstår som jättetrevliga, schyssta personer, har med integritet och liksom trevliga, snälla och mysiga personer, va? Mm. Men ju mer man granskar dem och ju mer man tittar, ju mer skit hittar man. Det är som att skala en lök ungefär. Mm. Det finns lager av skit, va? Och det är det som är så otäckt med det där, att media har fallit totalt för karisman. Som James Comey har karisma. Obama har ju oerhörd karisma. Det är ju ingen snack om det, va? Och det är det media har fallit för, helt enkelt. Och det är det som de har gjort, att media har vägrat granska. Därför att Obama är ju så charmig och Comey var ju så charmig, så inte kan de hålla på med att dynga när dörrarna är låsta, helt enkelt, va?
Jag håller helt med. Alltså det brukar heta att man ska inte döma hunden efter håren, men det är exakt det man gör i svensk media i synnerhet. Jag tror i USA är man mer aktivistisk. Alltså där bryr man sig inte om. Vi har varit inne på det förut. Jag menar, media var lika elaka mot George W. Bush som man har varit mot Donald Trump. Så där bryr man sig inte om ytan, utan där handlar det om ideologi. Men i Sverige så är det verkligen att man dömer hunden efter håren. Obama, han ser bra ut, han är charmig, han är trevlig och liksom han låter i alla fall ödmjuk, därför är han en bra person. Trump, han är burdus och han är liksom, ja, så här konstigt och totalt icke-svensk. Ingen svensk är ju som Donald Trump liksom. Så därför måste han vara hemsk. Men sanningen är att vi vet att Obama kommer från Chicago, Illinois. Det var jättekorrupt där. Och Obama var en del av korruptionen lokalt. Alla som kan något om det vet att det var så. Sen är Obama en schysst kille, men det är en annan sak. Alltså han har de här korrupta sättet att se på politik. Det har följt med därifrån. Och han använder det bevisligen även i Vita huset. Det är ingen snack om den saken. Att det här är någonting, liksom Obamagate är ett faktum. Och så. Och ja, så att jag menar, de här bitarna, man går inte på djupet här och liksom gör skillnad på saker, utan i Sverige i synnerhet, Donald Trump, vad konstig han är, republikan, de är konstiga, titta vad han säger på Twitter och titta hur han beter sig och sådana saker, vilken hemsk person. Men andra personer som gör samma sak och värre saker, bara om man har en polerad yta, så liksom så är media så pass ytliga i Sverige att de kan liksom inte se igenom det.
Och när svensk media, vi pratar ju om det här regelbundet, de framförallt använder sig av till exempel CNN, New York Times och Washington Post. David Nunes, han blev ju totalt tystad av exakt den medien, va? Så svensk utrikeskorrespondens, de tittar ju bara på samma media som totalt mörklade och ignorerade det David Nunes pratade om, va? Så jag gissar också att svensk media hade ju noll koll på det här. Därför att tittar man bara på CNN och läser New York Times, då visste man inte ens vem David Nunes var. Annat än att han var, enligt dem då, en rysk agent eventuellt och en galning.
Mm. Alltså jag har ju svårt att tro, jag har faktiskt kommit i kontakt med en del av de här utrikeskorrarna och så här. Alltså jag har svårt att tro att de läser de här rapporterna. Men jag har läst Steele dossier, jag har läst stora delar. Ja, precis. Ja. Jag har läst stora delar av David Nunes, de här förhören, inte alltid jättemycket, men många av de här förhören har jag läst. Ja. Och liksom, jag följer med processen i sig, inte liksom via nyhetssidor i första hand, utan processen i sig. Då går jag göra det i USA, för allt är öppet, allt finns online liksom. Och man kan följa liksom live förhören i senaten och så här. Men jag är inte säker på att de gör det, utan jag tror att de gör oerhört mycket rewrites, de här svenska journalisterna, och bara där, som du sa, har vi ett enormt problem, och det gör att man får den här liksom, ja, diskrepansen mot verkligheten.
Ja, jag kan också nämna det att jag tror det var CNN, men när den här Steele-rapporten skulle släppas så var media, vänsterliberal media, emot att Steele-rapporten skulle släppas. Vänsterliberal media, min CNN speciellt, jag tror eventuellt det nämndes i dokumentären med, om jag minns rätt, jag såg den för några timmar sedan, jag glömde redan. Mm. Men i alla fall, de nämnde då att vi kommer att läsa den och vi kommer att berätta vad som står i den rapporten. David Nunes med andra, och jag menar, jag själv sa ju att jag vill inte höra från CNN vad som står i rapporten. Ge mig rapporten, jag vill läsa rapporten själva. Men vänsterliberal media kämpar med näbbar och klor för att stoppa rapporten och istället säga att vi kommer att tala om vad som står. Ni kan lita på oss, vi kommer att filtrera det ni behöver veta, va? Och det är skrämmande också med media att de då ska försöka stoppa en rapport för att offentliggöras. Och istället blir den här, vad ska man säga, apparaten då som den ska förklara för oss eller tala om för oss exakt det vi citattecken ska behöver veta om det.
Ja, ja men verkligen, verkligen. Och då blir det ännu värre då när liksom svensk media bara lyssnar på CNN då, för då får de deras filter, så att verkligen, verkligen. Nej, men återigen, alltså, det har varit ganska spretigt samtal, för både jag och Björn har sett den här dokumentären nyss, så att den är helt färsk i huvudet på oss båda, så att det är därför vi liksom bara slänger fram saker. Men tips är att se den själva, The Plot Against the President, den finns på YouTube, och det är alltså, den bygger alltså på en bok av Lee Smith, så att ni som vill kan läsa den boken också. Och jag har ju berättat några saker här som också inte nämndes i dokumentären, men det är en jätteintressant historia, och kontentan är helt enkelt att det fanns inget samröre mellan Donald Trump och Ryssland, utan det var ett påhitt av demokraterna och av Obama-administrationen i synnerhet. Så att, ja, har du något mer att tillägga, eller ska vi
Nej, runda? Det låter bra.
Ja, okej, tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1233 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge dig perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna med en gåva på swishnummer 070-3028-950 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.